Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Sebastian Lindberg. Då säger vi hej och välkomna till Sebastian Lindberg. Hallå, hur är läget?
Hej, allt är bra.
Du är ju känd på internet som God 45, ett namn taget från Hunter of the Reckoning och World of Darkness.
Ja, jag tyckte det var roligt att ta en figur som är en idiot som har fel på internet i sin fiction och använda det på ett riktigt forum.
Vi har många grejer gemensamt, du och jag. Vi rollspelar, vi håller på med World of Darkness och vi är också med i sammanslutningen Hydralogen.
Hail Hydra.
Hail Hydra. Idag ska vi prata om något annat. Du har ju gjort ett stort recensionsprojekt på rollspel.nu. Är det 2 år nu?
Jag tror det är 2 år nu. Det börjar ju med scenariebiblioteket.
Precis.
Och sen gick vi vidare till Drakar och Demoner. Jag recenserar alla scenarion förutom till nyaste versionen. Och sen samma med Mutant. Och nu är det alexandria.dk som är det som samlar alla scenarierna från konvent i Danmark och även Sverige.
Precis. Scenariobiblioteket inkluderar en del konventscenarion, men mest är det väl hemmabyggen som är i fokus där, om jag har förstått allt rätt.
Det är mest hemmabyggen, men det är också konvent och sen är det från vissa spelföretag. Så det ligger lite officiella från fantasy, utropstecken, drakar och demoner och lite annat där också.
Så gemensamt så kan man väl säga, när man räknar ihop allting, att du har recenserat en bra bit över 200 äventyr och olika typer av scenarion.
Det blir snabbt väldigt, väldigt många. Jag hinner ju inte ifatt Alexandria, för det kommer till nya scenarion snabbare än jag hinner recensera dem.
Ja, där får vi ju göra en liten shoutout till Henrik som håller på att samla in hur mycket som helst. Henrik känns som Henke på rollspel.nu. Han har gjort ett hästjobb med att dra ihop en massa svensk konventshistoria till alexandria.dk.
Ja, verkligen. Det är superhäftigt, det projektet. För det är saker man verkligen trodde har gått förlorade. Och där någon så här pratat om att 87 körde jag det här supercoola scenariot på det här konventet. Och sen har man aldrig fått se det, nu bara poppar de upp. Och det är för att han gör jättejobbet med samlade liksom.
Ibland är det att någon har sparat ett utskrivet exemplar längst bak i någon perm som har hängt med i flyttar i 30 år och nu kan skannas in och läggas upp på internet.
De allra coolaste är ju de där det är liksom, det är skrivet i skrivmaskin och sen har någon strukit någonting och lagt till med bläckpenna. Det är de häftigaste liksom, bara rent så här historiskt.
Absolut. Men det vi ska prata om är lite modernare än 80-talet. För av alla saker du har recenserat genom tiderna så har du sagt att det absolut bästa heter Vassen Road. Vad är det för scenario?
Ja, Vassen Road, eller Vassen bara på danska, är ett scenario av Mikael Backard. Och jag har uttalat alla namnen nu fel. Det är ett socialrealistiskt scenario. Det är friform, det utspelar sig i nutid, i modern miljö i Danmark och handlar om övergreppet på ett barn och konsekvenserna som liksom strålar ut från det och hur det påverkar familjen och det påverkar samhället runt omkring. Det finns ett spöke i det här scenariot. Det är ändå socialrealism. Spöket är magisk realism, liksom. Det är därför att kunna belysa saker vi inte annars kan belysa scenariot. Och det är det bästa rollspelscenariot jag har läst. Och jag har läst många.
Det står här att det kördes första gången på Fastaval 2010. Och Fastaval får man väl säga är Danmarks version av Gotcon. Det är störst, bäst och det är dit alla inom citattecken åker.
Ja, och de har den här, de har ju en väldigt utpräglad scenariokultur. Scenarierna är det häftiga och coola där liksom. Så de har priser och det finns speciella priser som har kommit tillbaka många år i rad. Och Vassen vann en himla massa sådana. Så det är inte bara jag som tycker om det.
Det är fantastiskt att man faktiskt kan köra favoriter i repris. Inte bara en utan flera gånger i rad. Kvalitetstecken kan man tänka sig.
Ja, verkligen.
Vassen Road. Vad handlar det om och vad är det som gör det just så fantastiskt?
Så att Vassen Road handlar om de här övergreppen som pågår i ett helt vanligt samhälle och som ingen vet om. Och sedan, vi följer fler olika synvinklar. Det är friform på det sättet att det finns färdiga scener i scenariot. Det finns liksom inte att någon har en karaktär och följer den karaktären på traditionellt sätt, även om det finns lite sånt. En karaktär är ett medium och pratar om det här spöket och får insikt på det hållet och så här. Det behandlar liksom konsekvenserna av de här övergreppen och det här som händer och förmedlar hur vi som ett samhälle reagerar på det, hur det här påverkar samhället och hur samhället låter det här hända. det tittar på flera olika bitar av det. Det kollar på de emotionella bitarna hos de som är inblandade. Det ser på, tar ett väldigt fast grepp om hela situationen som den pratar om. Och hur samhället reagerar på detta. Jag har sagt samhället 19 gånger nu, jag ber om ursäkt. Det finns massa sådana här scenarion som är socialrealism. Väldigt många av dem faller ner i en av två fallgrupper. Antingen så vet de inte vad de pratar om. Och det blir en så här, nästan en parodi av det de vill diskutera. Det finns ingen realism i det. Ja, det finns ett spöke här, men spöket är alltså det är magisk realism för att belysa det bättre, bara. Och det är en väldigt realistisk, kanske fel, men det är en väldigt trovärdig berättelse. Medan många faller ner i den här gruppen att det är för, man vet inte vad problemet är liksom. Eller så faller de här scenarierna ner i vad blir jag kallar lidande på. Att det är helt becksvart, ingen är en riktig person, alla är vad Kult beskriver som fullständigt hälsynslösa. Och alla dricker för mycket och slår sina barn och mördar sina fruar. Och det är så här liksom, ingen är människa. Och det Vassenråd gör jättebra är att alla är en person, alla har en inneboende mänsklighet som går att se. Och ändå gör vissa av de här fruktansvärda sakerna. Att de här övergreppen är inte en isolerad monströs grej. Utan de beror på samhället runt det. Det beror på situationen och det, någon är en människa och en pedofil här liksom i de här äventyren. Det är inte bara, där är den fruktansvärda pedofilen som lika bra kan vara ett ork liksom.
Det låter ju som att det hanterar ganska tunga teman i socialrealismens filter. Är det någonting du tycker görs bra hela vägen eller är det någonstans du känner att det tappar?
Det är ofattbart tungt, det är helt rätt. Det här är inte ett lätt scenario på någon nivå alls. Utan det är ett scenario som verkligen går in och behandlar ämnet med tyngden det ska ha. Det jag tycker den gör jättefantastiskt är att det är inget övergrepp på kameran liksom. Vi har ingen scen med ett övergrepp, utan vi ser det genom konsekvenserna det har. Så det är aldrig otydligt vad som händer. Men det är inget göttande ner sig i det. Det är ingen voyeurism runt den aspekten. Utan det är en sak som finns i scenariot. Och som scenariot på en viss nivå handlar om. Men det handlar mycket mer om konsekvenserna av det. Det scenariot jag har fantastiskt genom hela är att ingenting isolerat. Allting påverkar varandra. Det är liksom så här skvallret bland skolbarnen i trakten liksom. Är kopplat också till allt detta. Det är inte isolerat, det är någonting fruktansvärt som händer på den här platsen, utan det är någonting fruktansvärt som händer i den här situationen överlag.
Du skriver ju en del själv också. Är det någonting i själva presentationen tycker de gör det bra? Inte bara i hur väsen hanterar ämnet, utan i hur det presenterar det också. Är det något du har tagit med dig till det du skriver själv?
Det jag försökt ta med mig från Vassen, och Vassen gör det mycket, mycket bättre än vad jag kan, är att Vassen vet att det berättar inte sin historia genom att du läser scenariot, utan det berättar scenariot vid bordet när du spelar det. Det är där den emotionella punchen ska vara, och det är där berättelsen ska vara, och det är där vi ska prata om tematiken. Så att Vassen är väldigt tydligt om vad det handlar om, hur man ska spela ut det, och den ger mycket bakgrund, inte bara till spelledaren utan också till spelarna, och säger att det här är vad vi ska gå efter, det här är vad vi vill uppnå, det här är vad du ska tänka på. Det låter som att det styr hela scenariot, men det gör det inte, utan det sätter upp grundförutsättningarna så att man ska kunna behandla så här tunga ämnen vid bordet primärt.
Ja, för när jag tittat i scenariot själv och läst så ser jag att det är väldigt många tillfällen här där de uttryckligen skriver ut att man ska uppleva tystnad. Det är mer en stämning de försöker greppa efter den faktiska händelsen många gånger.
Ja, jag tror jag förstår vad du tänker, och jag tycker att det sättet att jobba med den stämningen är en av stora storheterna med scenariot. Många av de här scenarierna som behandlar den här typen av ämnen blir väldigt nervösa i att hantera dem. Och det är nästan som att läsa en beskrivning av förloppet ganska kliniskt. Och sen skyndar man sig vidare. Man tror att det viktiga att leverera är de, det låter hemskt om det, men de snaskiga detaljerna liksom. Att man har sitt gård och man har sin fruktansvärda emotionella kris. Och sen har vi presenterat den och vi är färdiga och vi går vidare. Nej. Det här är ett scenario om konsekvenser. Konsekvenserna är inte över snabbt. Utan konsekvenserna är någonting du måste jobba med i scenariot. Just det att man är i situationen och man vågar emotionellt och emotionellt ärligt vara i scenariot man spelar ut är någonting som har hjälpt en göra väldigt mycket. Och som ofta saknar sina typen av äventyr. Och som jag är superdålig på att skriva när jag skriver själv.
Det är ju väldigt svårt att försöka härma det man tycker andra gör bra utan att det bara blir antingen platityd eller att man gör en sämre kopia i ärlighetens namn. Men är det någonting du känner du direkt tänkte det här, den här biten av scenariot gör att jag måste ändra hur jag skriver?
Ja, det jag skrev direkt efter jag läste Vassan eller nästa av mina skrivprojekt var ett vampire-scenario som heter Det som måste dö. Och de två saker jag tog med mig var just detta att jag berättar för alla vad det här handlar om. Här är metaforen, här är vad jag vill att man fokuserar på. Men mer än det så tog jag med mig den här att ja, du kan ha den fruktansvärdaste möjliga grejen på kamera. Och det är inte fel. Du ska ha det fruktansvärda där. Det är inte en sån här, man kan föreställa sig någonting värre. Det är inte poängen med det. Du har det fruktansvärda och sen har du konsekvensen. Du måste låta spelarna stanna i det. Om spelarna skyndar sig förbi, och spelledaren också, skyndar sig förbi situationen, så blir det en slasherfilm. Det hemska är inte att någon dör, utan det hemska är att den personen är nu borta och det påverkar allt. Och i Vassen så är det ett annan typ av fruktansvärdhet som händer. Vi ser liksom inte det, men vi ser konsekvenserna. Och det har jag försökt ta med mig. Att när jag skriver den här typen av jag vill prata om detta, så har jag inte bara pang, boom, här är det liksom, och sen går jag vidare, utan jag har här är det. Och nu stannar vi i den här emotionella konsekvenserna från detta. Vi stannar i hur påverkar detta alla runt omkring. Det försvinner inte bara. Det är inte över för att den sessionen är över. Eller för att den biten av äventyret är över. Utan vi är i detta nu. Det kommer påverka hur vi gör resten.
Mer långsiktiga konsekvenser låter det som.
Ja, och inte på det här rollspelsättet där det är så här. Du har minus 2 till övertala för att din mamma dog liksom framför dig, utan hur påverkar det folk att din mamma dog framför dig liksom? Hur påverkar det dig och situationen? Det jag skulle vilja ta med mig från scenariot som jag inte klarar av att göra är att det använder olika synvinklar väldigt effektivt. Vi hoppar kring och ser olika personer ser detta, och då har man valt personer som har olika mycket emotionell mognad, som är på olika ställen i livet. Min favoritkaraktär är ju Senja i det här scenariot. Senja är då det här spöket som genomgår scenariot och som driver det framåt som en röd tråd på många sätt. Senja gör väldigt, väldigt lite i scenariot egentligen, men är där och ändrar kontexten av hur saker uppfattas. Och det är ett grepp som är superimponerande. Och sen har vi då mer proaktiva karaktärer som Britta, som är då den som kontaktar spöket och som vill ta reda på vad som hänt och så här. Och vi har folk som bara är uppfångade i liksom kaoset som har hänt, som är med i situationen vid sidan om lite och som påverkas. Man gör detta superbra i det här scenariot. Den här händelsen är inte bara en händelse, utan den är olika händelser för olika människor.
Det är ju lite den formen som jag tycker är väldigt intressant i böcker, men även i film och sådär. Du har flera personer som har olika ingångar i historien och har lite olika perspektiv, men som tillsammans bildar ett narrativ. Sådär.
Ja, verkligen. Den jag tänker på också är Rashomon. Den här Kurosawa. Någon har blivit mördad i skogen av en bandit. Och sen hör vi, det är någon som pratar om rättegången. På rättegången vittnar då offrets änka och banditen som gjorde det. Och till sist den dödes eget spöke. Och de beskriver samma händelse. Exakt samma händelse. De har sett samma sak. De har varit i samma situation. Och deras beskrivningar är helt olika av det som har hänt. För att de uppfattar verkligheten på olika sätt. Och Vassen gör inte exakt den grejen. Men det spår av det är den här. Vem du är i situationen påverkar hur du ser det. Inte bara var du står. Men också vem du är där du står liksom. Och det är en sån sak som kräver, det kräver så mycket fingertoppskänsla. Att bara spela det vid ett bord med en grupp man känner och inspelar det med är svårt. Och det är så här, det kräver fingertoppskänslan och att man är synkade. Men att försöka fånga det i text sen också. Det är just de coola experimenten vi behöver i scenarioskrivandet. även om jag älskar den grotta med en ork och en paj-grejen liksom, så har vi många sådana scenarier. Och det är mer intressant när folk tar ut svängarna liksom. Så att just att skriva en sån här novellsamling som scenario.
Ja, det är någonting som jag inte känner har gjorts sådär jättemycket. Det vore kul att testa, helt enkelt. Är det något annat du känner som sticker ut från alla de andra 200 du har läst igenom med just väsen som vi inte har hunnit få med i samtalet än?
Alltså, någonting jag vill prata om här är hur ofattbart polerat det är. Många, många scenarion, även de som man vet är väldigt väl speltestade och så här, täcker inte upp möjligheterna. Det här låter som att så här, åh, men om vi bränner ner häxans hus liksom, vad gör du då, spelledaren? Fuck you. Men det är inte det jag pratar om, utan det är den här, det finns väldigt många scener här där du som spelare kan bemöta dem med väldigt många olika typer av ganska subtila emotionella nyanser. Och var du lägger dig på det här spektrat, att du porträtterar någonting, gör att scenariot uppfattas väldigt annorlunda. Och den scenen uppfattas väldigt annorlunda. Och många scenarion bara krackelerar under det. Du är inom just det här spektrat av ledsen när de går vidare. Och vassen går inte sönder om du behandlar det på fel sätt, situationstecken. För det finns inte ett fel sätt. Det finns fel sätt såklart. Du kan absolut börja så här prata i gåtor och låtsas vara en fishmalk liksom. Och krackelera stämningen och så här. Men då har du ju valt att så här inte, du tycker inte om scenariot, du vill inte spela det. Så spela inte det. Men det här absolut ett scenario där jag ser att hela gruppen kan börja skratta mitt i. För att det är sån tryckt stämning. Och det är en säkerhetsventil. Och sen bara fortsätter man. Och det är stället där jag ser någon kan tolka en scen som att man ska vara väldigt arg. Och någon som att man ska vara väldigt rädd. Och någon som att man ska vara väldigt ledsen. Och det håller alltihop ändå. Jag är den värsta recensenten nu. För jag kan inte peka på så här. Det är den meningen. Den meningen gör det. Utan det är genomgående hur scenerna sitter ihop. Som gör att det funkar så bra på det sättet.
Att helheten är större än delarna är ju i och för sig ett väldigt bra betyg.
Ja, det är det. Jag är lite skadad här. För att det värsta jag kan höra om ett scenario när jag har så här fått någon att speltesta någon är det var kul. Eller det kändes inte som att flödet är bra. Och jag bara, vad fan menar du? Vad betyder det? Peka på någonting. Jag kan inte ändra någonting från att det var kul eller flödet funkar inte. Vad menar du? Vad specifik? Och jag försöker vara det med mina recensioner så mycket jag kan. Men absolut så är det ett bra betyg att helheten är bättre än delarna. Och det är det verkligen här. Något annat jag har gett den är, vad heter den? Det är ett mutantscenario. Ulvrike tror jag det heter. Man åker till det här grannlandet, till det normala riket man är i, som är mycket mer militärdiktatur. Det scenariot är amazing, är att alla bitarna är bitar du sett tidigare. Men hur de satt ihop de här bitarna till en helhet är magiskt fantastiskt. Alla scener påverkas av scenerna du haft tidigare, oavsett vilka scener du haft tidigare. Och det är jättesnyggt gjort. Och jag hade ett helvete med att förklara varför jag tyckte det var så jävla bra när jag läste det. Jag tror det är Ulvriket. Det kan vara ett helt annat scenario. Det kommer mutantfolk veta när de hör detta och sen rätta mig, hoppas jag. Men just den att den här saken är större än sina bitar är en kvalitet som man ofta ser. Att det är någonting med tonen och någonting i presentationen som bara lyfter det över vad det brukar vara. Eller borde vara. Alla bitarna i vassen är jättebra. Och tillsammans är de bättre.
Det är ett riktigt, riktigt bra betyg. Då ska jag passa på att fråga dig någonting helt annat. Är det någonting du håller koll på lite extra just nu? Något spel du precis har köpt du vill tipsa om? Eller någon nyhet du vill pusha för? En kickstart eller liknande du vet folk borde kasta pengar på?
Köp man i röd zon från Wilhelm Games. Det är ett unikt kickstarterprojekt nu, eller inte kickstarter utan crowdfundingprojekt nu. Att om man köper boken från DriveThruRPG så måste Wilhelm skriva fler ord till oss. Och så har han omröstningar på sin Facebook-sida om vad han ska skriva för någonting till boken. Och boken kommer öka i pris desto mer som kommer ut av den. Och det är affärsmodell-setupen. Jag kanske gick in och köpte 10x av den. Bara för att tvinga honom att skriva fler ord till mig. och har inte berättat det för honom. Så det hör han när han hör detta. Men det är Warhammer 40K med knave i grunden. Så det är ett lätt, kul system som inte får mig att vilja gråta blod. Wilhelm har skrivit amazing fluff till det. Jag vill beskriva känslan som att det är fransk dekadens plus psykedelika ovanpå den här rågkvedor, lite traveleraktiga grunden.
För visst är det en referens till just Rogue Trader, köpman i röd zon?
Yes, exakt. Jag tycker det är superfestligt. Och jag älskar Rogue Trader och jag hatar Rogue Trader-systemet så mycket. Det är omöjligt att introducera folk till Warhammer 40K-sättningen. Det är bara helt omöjligt, den är för stor. Och Wilhelm gör den här grejen som han också gjorde med Kif. Där han går in och så plockar han ut de bra bitarna ur kakan. Och det är bara de bra bitarna ur kakan. Jag har kört två spelpass av det nu över Discord. Och båda två har varit great. Och just nu är det att det finns inte regler för allting. Och det finns inte setting för alltihop än. För att det kommer när fler köper boken. Han ska ha fler ord. Så man får fylla i luckorna själv liksom. Vi hade en diskussion om vad är en needlegun. Det är vapenlistan needlegun. Och båda spelarna köpte varsin needlegun. Varpå en trodde det var en sån här sopistol man söver gorillor med. Någon trodde det var att de här rakt av dem från Halo. Och jag trodde det var de från The Final Program. Michael Moorcock, han har skrivit de här superkonstiga, supermärkliga. Det är Turner Champion i nutid-grejen där han skjuter folk med needlegun. Och de har gjort världens värsta psykedelika film om det. Så vi hade en lång diskussion om vad är needlegun? Vad är mest passande för setting och etablerat i övrigt liksom? Det är mitt tips. Det här händer i Rollspelsverige just nu. Och du vill vara involverad i det. För om du kör på det nu får du det billigt. Och sen får du ju alltihop det andra som andra betalar för också. Köp tidigt, köp ofta.
Så gå in på drivethroughrpg.com och leta reda på Köpman i röd zon på Wilhelms Games. För den som inte vet så är det alltså Wilhelm Persson som har skrivit många andra väldigt fräcka indie-rollspel. Daughters of Verona, Kuf, Wild World Ends och så vidare. Det är en etablerad rollspelsförfattare får man ju milt sagt säga.
Absolut. Han har också skrivit Ökenros som är ett romance, Harlequin romance-typen. Fabio på framsidan liksom. Som jag hade planerat att köra i Twilight-version. Med sexiga varsulvar och grejer. Men corona kom i vägen.
Den har ju kommit i vägen för ganska mycket annat får man ju säga också. Så du är gott sällskap även där. Apropå gott sällskap ska vi ju säga att Wilhelm Persson också är vår... Ja, det är han som leder hydrologen och är den officiella hydran. Så hell hydra.
Hell hydra.
Jag tror att vi kan passa på att avsluta där. Är det något eget du vill passa på att tipsa om också?
Jag har skrivit en samling i OSR-scenarion som heter Gå vidare, slå dig fri. Som allihop bygger på att det är en bossrush. Det här konceptet från tv-spel som Megaman. Det är inte någon barn man kan ta sig igenom, det är inga dungeon-nivåer. Utan det är bara en rad jättestora slagsmål mot jättestora fiender. Och det första scenariot i den samlingen är Tornet. Som är mitt kristna rollspelscenario baserat på Jobs bok och Predikaren. Som handlar om... Jag vill göra ett scenario om den här känslan där allting i världen är värst. Och det är mot dig. Och du känner inte att Gud är med dig. Och du tror i alla fall. Och du gör ändå ditt bästa. Så det här är ett scenario där... Gud kommer ner och förbannar en till att vara odöda varelser. Och sen måste man klättra ett fruktansvärt torn med mer och mer fruktansvärda monster på varje nivå i ett försök att finna någon sorts botgörelse eller acceptans av världen och Gud. Så det är superpretentiöst. Men i praktiken så handlar det om att du har supersvåra bossfighter i D&D.
Det låter ju snäppet mer medvetet än de flesta OSR-scenarion som mest har cool shit because it's cool, så att säga.
Jag har försökt, alltså OSR är en sån jättebra form, liksom. Det är som zombies. Du kan ha en dungeon eller zombies, men om det inte betyder någonting så känns det tumt och ihåligt, liksom. Så varje scenario, eller så här i Gå vidare, slå dig fri, handlar om någonting. Tornet är den där jag säger, jag vill prata om hur det känns att tro på Gud när allting är väldigt dåligt i ditt liv. Och du är på ett väldigt lågt ställe. Och det är saker som finns i Bibeln, i Predikaren och i Jobs bok, så är den här: du är på ett väldigt dåligt ställe, varför ska du tro, är frågan liksom. Och jag känner att det bästa sättet att utforska det är genom att en demon förvandlar sig till ugglor och sen anfaller dig för en massa D6-skada. Det är gratis, ladda ner det. Det gör mig glad om ni laddar ner det. Läs det om ni vill. Tycker ni jag har superfel om religion eller dungeon design, vilket är feedbacken jag har fått mest, så berätta det för mig på rollspel.nu. Ska vi bråka om det?
Absolut. Sen ska jag bara avsluta med att göra en gemensam pitch också. Det har vi inte pratat om innan, men jag gissar att både du och jag tycker att folk ska läsa fanzinet Hydra.
Absolut.
KSR-fanzin med klassiskt svenskt rollspel, där det finns både äventyr, artiklar och diverse annat roligt för den som spelar gammal, hederlig svensk BRP och BRP-derivat.
Ja. Första numret finns gratis att ladda ner om ni vill testa och läsa det. Men det är superbra. Man kan beställa det i så här pappersform eller som pdf. Det är massa bra göttiga grejer i det.
Då säger jag tack så mycket.
Tack för att jag fick vara med.
Tack för idag. Hej hej!
Hej!
Det här var Spelhyllan med Sebastian Lindberg. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hicham Chahidi. Tack för att ni har lyssnat.